tror jag var 12-13 år någonting när Pirates of the Caribbean kom. Och vi kan säga att jag var tagen av Johnny Depps konstnärskap då. Och av den karaktären Jack Sparrow. Som ju ändå är någonting i filmhistorien skulle jag vilja säga. Än idag. Okay. Och det var precis när jag hade lärt mig ladda ner en film så 2003 eller någonting. Och då började jag systematiskt titta på allting som Johnny Depp gjort liksom, genom tiderna. Så jag såg Donnie Brasco och Don Juan de Marco och Chocolat. Och en jättekonstig film som heter Cry Baby tror jag. Och Fear and Loathing in Las Vegas. Och såklart Edward Scissorhands. Och alla de filmerna var det en uppdelning märkte jag. Lite såhär ibland mer uttalad, ibland lite såhär under ytan. Men mellan de såhär normala, the squares liksom, de vuxna. Och de så här coola, fria. Och Johnny Depp var alltid på den coola, fria sidan. Den så här tråkiga militären som Keira Knightley borde gifta sig med i piratfilmen till exempel. Han är en vuxen och sen så kommer de sexiga piraterna som gör saker man inte får. Liksom. Och även i Edward Scissorhands så var det. Och då är han är ju liksom ett freak, Edward Scissorhands. Han är ju en slags monster. Men det fanns ändå en så här, det var många som var kära i honom, kommer jag ihåg, i min ålder. Det fanns någonting, någon så här nerv i det där. Och att han liksom just var inte på den vuxna sidan, utan på den mörka, sexiga på något sätt. Eller intressanta, eller kanske den smarta sidan. Mm. Förstår du? Den liksom känslomässigt lite så här närvarande. Och det var absolut den sidan som jag ville vara på i alla fall då när jag var 13. Sen så i samma veva kom så här en viss typ av kändiskultur. Kate Moss var liksom jättestor. Hon blev så här Cocaine Kate samtidigt. Och hon var ihop med Pete Doherty. Så efter Johnny Depp. som hon också var tillsammans med. Och alla de hade just den här lite mörka liksom touch. Amy Winehouse kom sen också. Och då var liksom världens kändaste och mest älskade människor typ öppet lite alltså pundare. Och det kanske de varit så här under 1900-talet den delen då i showbiz. Men det var också lite så här, det var på ett lite så här psyksjukt sätt. Du vet, de var lite utmärkta, de mådde dåligt. Man visste så här att det skulle inte gå bra för Amy. Alla, det var liksom en tidsfråga hela tiden kändes som. Och det här kändes då logiskt för mig. För det enda som gick att gilla var just det som var lite weird. Eller de som var lite sårbara och mådde skit på något sätt. Så jag tänkte sen då lite när jag blev vuxen att det är nog så att de flesta intressanta människor håller nog på lite med så här droger eller är lite så här psykiskt sjuka. Om man inte är iskall och ointressant människa, ja men då är man väl lite pundig liksom. Och nu tycker jag att det här börjar bli lite småjobbigt. Men jag tänker att det är det vi ska prata om idag.
Ja, spännande. Det är ju 100 idéer förstås.
Så välkommen Daniel Berg.
Tack.
Som är forskare i ekonomisk historia.
Ja.
Ja, på Stockholms universitet. Du har skrivit en avhandling som heter Giftets värde, eller hur?
Ja, visst.
Som beskriver en tid när Sverige var drogliberalt. Kan man säga så?
Det är ett anakronistiskt sätt att beskriva det som hände. Ja, men visst, absolut. Det var en tid när man kunde köpa opium fritt i apoteken och i handköp.
Mm. Och det handlades fritt och sådär också.
Mm.
Du som håller på med ekonomi. Liksom.
Ja, men precis. Det var en internationell också, ganska fri handel då.
Just det, du skriver att det är den perfekta varan.
För att ja, vad bra. Du har ju läst för tusen. Jo, men det är ju så att när vi är nu, om vi säger 1400-1500-talet, det ska inte bli en lång utläggning om detta, men då är de flesta ekonomier vi har i världen, de är mestadels utanför marknadssituationer.
För att det är svårt att transportera grejer och sånt där.
Ja, eller? Bymarknader och sånt har man där man försörjer varandra via marknader och pengar. Men de pengarna är oftast bara numerärer, man har ju ganska ont om mynt.
Mm.
Så marknaderna är ganska lokala. Och generellt så är det mycket mer byteshandel och kreditsystem, social kredit som får samhällen att fungera. Och sen så är man väldigt mycket mer, alltså mindre handlande. Man producerar det mesta själv. I den situationen så vill då en kapitalismen då, den logik kring vilken vi lever idag, där varor produceras enkom för att förmera kapital, inte för att förse människor med varor liksom. Man går bara in, kapitalet går in var som helst i varumarknaderna, där det ser att de kan, där kapitalet kan förmeras till nytt kapital.
Just det.
Och det är ju en omvänd situation mot en annan penningekonomi där man har varor och försöker få en annan vara, och då går omvägen via pengar. Men poängen är att försöka byta en vara mot en annan vara. Kapitalismen inverterar det här.
Det är precis när det kommer banker, när det kommer en börs, när det kommer en sådana saker.
Ja, men precis, allt det här händer under det som kallas modernitetens genombrott, 1500-1600-talet. Men då är ju problemet att folk har ont om pengar. De behöver heller inte mynt alltså så mycket. Men det som behövs för att bryta det, förutom massa lagstiftning och så, det är att ge varor som de inte kan producera själva. Och som de måste vända sig till en monetariserad marknad för att få tag i. Och för att göra det så måste de då sälja av sina grödor och så till en marknad. Skapa en mer marknadspenningbunden ekonomi. Och då är drogvarorna och textilier och kryddor där de som är så pass intressanta, så pass begärsintensiva varor då. Det som är speciellt med de här varorna, med drogerna då till exempel, då räknar jag in socker också, alkohol, tobak, te, opium, kaffe och sådär. Det som är speciellt är ju att de är fjärrhandelsvaror, så att du är helt avhängig en väldigt lång handelskedja.
För att de är lite alltså, från ekvatorsbältet.
Ja, precis. Produktionen är väldigt lång. Omöjligt att sätta upp lokalt. Men det gör ju också då att handelsmännen får en unik position att förse de här nya begärsvarorna till folk. Och kring dem så växer marknaderna baserade på mynt, och arbete börjar riktas mot lönarbete för att få tag i reda mynt. Då. Så man kan säga därför att de är perfekta varor, för att de är så oerhört begärsintensiva. Liksom. De är så komprimerat begär, så lite vikt. De kan förvaras länge på skeppen. De förgås inte. Så på så sätt är de här drogvarorna perfekta varor för den tidiga handelskapitalismen.
Just det, inte ens socker ruttnar väl?
Nej, ju mer raffinerat det är, desto mindre ruttnar. Och det beror ju på att bakterier generellt behöver mer näringen. Alltså, det är många som talar om food drugs. Att det är inte så intressant att dela upp det mellan mat och droger. Det gjorde de inte heller på den här tiden.
Nej.
Utan medicin, droger och mat var kategorier som flöt samman mycket mer än idag.
Och brukar droger liksom påverka kulturen? Visst skriver du ganska mycket om det? Hur de här två liksom dansar runt varann på något sätt. Ja, för du skrev också någonting om att så här, det fanns en relation mellan kaffet och upplysningen. Eller demokratin. Eller vad?
Det där är ju en dubbelrörelse, men i kaffehistorien så slås man då, alltså droghistorien som skriver om kaffe, av att under andra hälften av 1600-talet, då slår kaffehusen igenom Europa. Bara som ett exempel, det här sker ju i arabvärlden långt innan. Så. Men det kaffet gör, det är att det tränger ut alkoholkonsumtionen. Då. Så det blir en drog mot en annan. Det är två olika sociala rum. Och på kaffehuset så blandas klasser på ett helt nytt sätt. Det skrivs om det. Det känns ganska oroande för samtiden. Det är en plats där borgerskapet och hantverkare kan också dela armbågsrum med aristokrater, och man blir, som alla vet med kaffe, lite alltså pigg och nervös och kritisk och funderande och ättrig och jävlig liksom. Till skillnad från alkoholen som är avslappnande, kanske inte världens klokaste tankar.
Nej, men det är mer förbrödrande kanske.
Så från det där så har man ju spunnit tankarna kring att det finns en anledning till att på kaffehusen bildas de första tidningarna. Kaffehusens nyheter sammanställdes i tidningar, vad som tidas. Så man gick till kaffehusen för att få reda på nyheter. Man började diskutera politik, vad som händer. Fastän det var ju inte ett ämne för populasen att prata om politik. Det var ju upp till kungen. Och här plötsligt så blir det en demokratisering av diskursen kring politik.
Om man tänker de de droger, det vi kallar droger nu liksom, som väl haft lite någon slags boom i alla fall kulturellt de senaste 20 åren. Vilka värderingar skulle man kunna tänka sig att de nu har liksom tagit med sig? Eller vilka stödjer om liksom kokain blivit folkligt? Vad är det för liksom tankar som stöds av det? Eller vilken typ av folkrörelse skulle det kunna starta?
Just kokain. Min erfarenhet och förståelse av kokainruset och dess bakrus framförallt, det är ju ett ganska jagbekräftande rus. Ja, en ego-boost, om du tänker i LSD som är ett jagupplösande rus, liksom, där jaget helt enkelt förlorar betydelse som referenspunkt. Du är en del av en universell kärlek eller en...
Just det.
Ja, du tappar liksom referensen till subjektet som individ, som avskild världen och sådär. Så kokain är kanske motsatsen.
Ja.
Det här vet jag väl inte 100 saker om, men om vår tid är väldigt intresserad av att framhäva den individuella prestationen, framstå som autonom andra och som kanske är postmodernt nihilistisk vad det gäller samhälleliga mål och meningen som kollektiv och sånt. Om vi godtar den beskrivningen, då passar ju kokainet väldigt, väldigt bra in för att stärka dem.
Just det, passar perfekt.
Passar perfekt på det sättet, ja. För man blir ju också väldigt högpresterande. Det är ju ingen bakrus annat än meningslösheten som uppträder, tomheten som många känner. Men det är ju inte den här bakruset som man får på alkohol som påverkar arbetet dagen efter och sånt. Så det är en ganska bra produktivitetsdrog att hinna knarka hårt en lördag kväll, men sen så vara tillbaka med familjen på söndag och sen så jobba hårt på måndag.
Det känns som att det finns två parallella spår nu. Det ena är kanske boomen av cannabis. Och den tycker jag känns lite begriplig. Den sammanfaller ju med liksom, legaliseringar i massa länder som vi ofta åker till, som svenska gillar. Liksom. Den passar också rent estetiskt på något sätt med liksom, andra grejer som liksom, äta växtbaserad kost eller dricka naturvin, om du förstår vad jag menar. Och de värderingar som följer med den känns som att det är humanism kanske, någon slags så här, något lite fredligt och ekologiskt liksom, med cannabis. Men just kokainamfetamin känns som att det skulle kunna göra mer med Sverige som land på något sätt. För jag har ändå så här kompisar som varit på barnkalas i trevliga villaområden och liksom där pappan går iväg och tar en lina. Alltså på en så här lördag eftermiddag klockan 2. Och jag har alltid upplevt det som att det finns någonting med det som är att liksom vilja bort lite grann från samhället. Alltså bort lite från, inte bara familjen kanske när det är så här krisande småbarnspappor som håller på med liksom, utan att det känns som att smusslandet är en del av grejen med kokain. Att varje gång som träffar en kokainist, de har ingen så här legalized rörelse, utan de vill att det ska vara lite farligt. De tycker det är jättekult att liksom åka och träffa en riktig kriminell för att liksom köpa kokain. Och så där. De är väldigt spännande att ha en kran i sin telefonbok eller liksom hålla på med den här väldigt kortsiktiga ändå stilen. Och det känns liksom att det är så nyligen som man behövde vara tungt kriminell liksom, för att hålla på med den typen av drog. Och nu så nu är det man gör om man är liksom mellanchef på en svensk sexa. Eller i ganska hög utsträckning väl. Alltså, är det en knarkande generation? Eller har jag hamnat i dåliga kretsar? Eller liksom,
det är ju svårt med statistiken förstås, eftersom det är olagligt och så. Det finns ju nu så här kontinuerliga studier över avfallsvattnet då från olika. Det kan man ju också bryta ner konsumtionen på dagar, timmar och stadsdelsområden och sånt.
Just det.
Där kan man väl se en trend uppåt. Men eftersom vi lever i ett sånt här mycket mindre homogent samhälle så kan ju de trenderna du pekar på samverka. Vi har ju också en trend av mycket högre grad av nykterhet. Hos ungdomar.
De, ah, just de... för att de spelar dataspel istället.
Ja, eller nervös och försöker prestera i skolan. Och, det är som, det är som en generation som har mindre sex och knarkar mindre och dricker mindre. Den trenden löper samman med att i andra, vissa sociala grupper så ökar konsumtionen av vissa saker. Och vi kan båda ha den här kokainvågen bland men medelklass liksom. Som inte alls är samma konsumtion.
Ja, precis, för det känns, det är just medelklassen som har blivit så himla ivägsvepta av kokain. Så.
Jo. Det där har ju vissa delar av det där har ju med alltså rent geopolitiska skiften. Drangheten som lyckades få väldigt mycket mer kontroll över kokain till försen till Europa. Camorra och Cosa Nostra krossades och misslyckades i strider mot den italienska staten, men de var också mycket mer delvis i alla fall splittrade och inte intresserade av att sälja kokain så långt och så. Men sen så drangheten verkar ha tagit, i alla fall under 00-talet, jag vet inte hur det blev under, eller ja, någonstans där. Men sådana saker spelar roll, för då blev skeppningarna till Europa kontinuerliga, det blev mycket billigare och sådär.
Det handlar inte bara om efterfrågan, det handlar om tillgång.
Ja, men exakt. Ja, men precis. Ja. Exakt. Så det finns mycket sådana faktorer som spelar in i de här vågorna. Men det skulle komma till, det är ju när cannabisbrukarna vill legalisera och engagera sig politiskt för att få sin drog avstigmatiserad. Medan kokainbrukarna, som du upplever, snarare uppskattar häftigheten med illegala. Och att liksom det där är ju väldigt fascinerande, för inom den moderna droghistorien från 1800-talet och framåt så har ju förbudet demimonde, liksom det, skuggvärlden, att drogerna, lite det du inledde med också, den här känslan att droger är en väg ut för en 13-årig flicka. Att se att hennes liv behöver inte bli square. Det är alltså som Freud, vi vantrivs i kulturen, det är som vi upplever ibland ett fruktansvärt tryck att anpassa oss. Det är väldigt komplexa samhälleliga regler, normer och blicken på oss, liksom spegelbilden som vi nu går omkring med i vår, som telefon istället, som är liksom en interaktiv spegelbild. Blicken på oss, den yttre blicken, är oerhört konstant och repressiv i någon bemärkelse. Om det är den moderna världens skapelse, när spegeln kommer på 1800-talets början liksom, och sen så kommer skyltfönster 1820-30 liksom med speglar, plötsligt blir man uppmärksam på sig själv, den självreflekterande. Den självdisciplinering som kommer med det moderna samhället, den föder samtidigt demimon, den undre världens lockelser på ett sätt, och viljan då hos de som ska allra mest konfirmeras, alltså bli mer konform, att fly. Och då blir det här ämnet så himla lätt. Det är en sån tydlig symbol för att man faktiskt har en plats, en autonom väg ut. Så, så det är väldigt en återkommande sak i droghistorien. Att förbuden föder på ett sätt begäret. Liksom.
Ja, för någonting som jag ändå sällan ser, det är ju Walter Benjamin har skrivit en bok som heter Om hasch, där han liksom tar en massa droger och antecknar sina feta upplevelser. Han är då intresserad av liksom det kemiska, alltså vad som händer med hans hjärna, hur han börjar tänka och inte och sådär. Det vet jag ju nästan ingen som är. Och det finns liksom, ja, men kanske de som pratar om att mikrodosera någonting, eller liksom just att leka med neurologin på något sätt. Men det är ju inte det som är liksom, det är inte det som är boomen egentligen. Det är inte det som är drogernas plats i kulturen egentligen, känns det som. Utan det är just det här, det som jag var lockad av den 13, och som vi också ska säga, jag hade ju aldrig sett en drog när jag var 13. Alltså jag bara tänkte mig liksom att det nog var någonting som för sig gick där. Så att det är inte alls liksom egentligen att det är otroligt feta i själva ruset, tänker jag mig, utan att det är mer liksom en identitetsgrej så där.
Det finns ju den vågen också sen 00-talet, psykonautrörelsen sen 90-talet, som är lite mer Walter Benjamin då, som du beskriver, att där är man ju väldigt, psilocybinsvampen och LSDs återkomst och ayahuasca och allt det där. Där är ju intresset just för alternativa subjektiviteter och väldigt starkt.
Tror vi det? Det finns ju.
Ja, och tripprapporter som är väldigt, på Flashback då, som är väldigt, väldigt intrikata och så. Så jag skulle säga att vi har en väldigt, väldigt splittrad bild idag.
Ja, det kanske är så.
Vad vi inte har är en nykter bild.
Nej.
Alls. Och det talar ju illa om en förbudspolitik som kommer till 50 år med militära medel.
Jag tror aldrig jag träffat en människa född på 70-talet eller senare som inte har liksom en stark åsikt om att svensk narkotikapolitik bör förändras. Och det är liksom oavsett vad man är på den politiska kartan i övrigt och sådär. Utan det är liksom det som alla håller med varandra om. Och jag tänkte på det i våras när det var någon på Folkhälsomyndigheten som gjorde ett så här utspel och till slut sa riktade sig till regeringen liksom via media och sa att om ni ska låta oss liksom bära hela ansvaret för coronastrategin, då kanske vi ska bära lite ansvar för några andra frågor också. Till exempel narkotikapolitiken kanske skulle utredas. Och då tänker jag mig att det var just någon sån lite cool forskare där som kände att han har folket i ryggen. Som fick då svaret av Hallengren att det är en helt annan sak, det kommer vi inte diskutera. Men däremot så det känns det helt självklart för folk som är födda på 80-talet och senare att det är liksom väldigt märkligt att straffa drogbruk. Eller man tycker att det är självklart att staten ska förse sprutnarkomaner med lämplig utrustning gratis. Eller man ska inte ha lagar som är moraliserande. Eller man ska bara hjälpa, inte låsa in och sådär. Och det tänker jag att liksom alla som lyssnar på det här till exempel har som en så här självklar åsikt. Att det är någonting man nästan inte ens reflekterar över. Utan det är bara så det är ju. Och man tycker liksom att det inte var så smart det här att statens information om droger var typ att om man tar ett blås hasch och liksom sen kommer man sälja sig för nästa sil eller någonting. Alltså det är en så här extrem liberalisering av själva åsikterna. Om stigmat är väldigt lågt, gör det i sig liksom att folk börjar knarka mer, tror du?
Ja, men det tror jag. Ja, det tror jag ett enkelt samband liksom att... Fastän vi har en offentlig diskurs kring droger som är liksom väldigt repressiv och som tänker sig att det här är verkligen en stor fara för samhället, så finns det en helt annan diskurs, en sorts motdiskurs, som är etablerad i stora sociala lager som är yngre då, till exempel, och medelklass som helt enkelt är splittrad från det här och som leder till mycket högre grad av konsumtion. Man till exempel, som frågan om fake news som är så hett och liksom misstro mot vetenskapen, misstro mot eliten och politiken. Det har ju massa orsaker. Men drogkriget till exempel, där är ju dissonansen mellan erfarenheterna av det egna och kompisarnas bruk. Om man är medelklass och har goda resurser socialt så klarar man sig oftast bra i...
Man kan knäcka ganska mycket då.
Ja, för att beroende är ju en psykosocial... väldigt, väldigt, i alla fall mycket bestämt utav psykosociala förutsättningar. Så en medelklass med god ekonomi och med starka... starkt självförtroende och sådär, har mycket... lättare för att inte bli beroende. Då sprids i den gruppen erfarenheten att det har ju bara varit lögn. Staten ljuger. Den offentliga diskursen är lögnaktig. Så jag tror att det där kan ha bidragit till också ett sorts en cynism i relation till styrande institutionerna i samhället och offentliga diskursen och allting sånt. Man bildar sig i sina egna förståelser av vad som är knarkets skador och sånt och agera på det snarare än på till exempel vad läkare och forskare säger eller vad politiker säger. Det kan ju verkligen slå åt fler håll. Vi kan ju få mer problem för att erodera den här synen också på att det som kommer från medicinska eller politiska experter är ingenting som man kan tro på. Så.
Nej,
så det är ju en väldigt farlig sak att bedriva moralpanik som politik för att det blir en blowback 20-30 år senare. Liksom.
Som är kanske svår att hantera. Då,
ja, liksom. Den eroderar så mycket mer än, än bara den här enskilda frågan. Liksom.
Exakt. Mm. Nu har det varit så här väldigt het gängvåldsdebatt i, det känns som, åratal. Och det jag har reagerat på, jag skrev en krönika om det i GP, att jag tyckte att det varit så konstigt att man alltid kallat det specifikt för gängvåld. Att man aldrig har pratat om att det är våld relaterat till illegal narkotikaförsäljning. Att det är något, vilket ju gör att om man utelämnar liksom hela grunden till kriminaliteten och sådär, då är det ju svårt att diskutera liksom hur man ska stoppa det och så. Man har bjudit över varandra i liksom hur man ska skärpa straff och liksom och bygga fängelser och alltihopa. Men själva vad det faktiskt är man slåss om, alltså var pengarna kommer ifrån, hur de kan vara så mäktiga, de här gängen liksom, det har liksom ingen nämnt. Vad jag förstår är lite samma med huliganvåldet, att tydligen se huliganer, alltså det, när de gör stökiga och gör jobbiga grejer och slåss och sådär, då är de ofta höga som hus, alltså det är också så här en narkotikafråga tydligen, men det kommer liksom inte fram för att man har så lite att tjäna på att nämna knark.
Började inte debatten, eller började men i tidig del av debatten med gängvåldet och sådär, var det inte då att det blev kontrovers när Löfven sa någonting om att det knarkas också? Eller, jag följer väldigt
att de knarkar i Danderyd.
Ja, men precis. Mm, det lyftes knarket först. Och det blev så infekterat på något sätt. Det blev så hårt slag tillbaka på det där. Att lyfta medelklasskonsumentens knarkande, det var så känsligt och så blev så katastrofalt. Det var mycket lättare att gå tillbaka och retirera till att det handlar bara om kriminalitet som är neutral, som inte handlar om knark. För att frågan är så svårhanterlig.
Ja.
Men jag tror att man försökte där, vissa.
Gjorde han ju faktiskt. Ja, det ska han beröra.
Men det intressanta är ju just reträtten från det.
Jag har hört någon gång att den grupp i riksdagen som är allra mest överrepresenterad är nykterister. Jag tror att det är nykterister och frikyrkliga som är liksom... Mm. Jag vet inte, de är väldigt bra på föreningsliv. Så
ja,
de är bra på
att vara
partier.
Det är ju de två av de tre liksom, folkrörelserna.
Just det, exakt. Så det är kanske inte så konstigt. Men så det gör kanske att det finns liksom inom partierna en så här, att det blir obehagligt även där. Att man kanske inte kan... driva någon fråga, för det går inte att ena något parti kring det.
Men där kommer vi in på en superspännande sak. Nykterhetsrörelserna är ju engagerade mot alkohol. Och alkoholpolitiken har sedan 20-30-40 åren svängt oerhört snabbt liksom, mot en liberalisering.
Just den har man heller inte pratat om. Tvärtom, att vi har ju inget alkoholmonopol.
Nej, tvärtom, längre. Där har Moderaterna och sossarna liksom underbjudit varandra om att nu ska vi få hemkörning av sprit till folk. Alltså, nu, det är liksom... motsatt. Det här intresserar ju en droghistoriker. Så vad som betraktas som drog och vad som anses vara knutet till gäng till exempel. Mm. Eller underklass eller demimond, liksom de undergrävande krafterna, de icke-skötsamma.
Just det.
För det behöver inte vara kokain.
Nej.
I historien så har det här skiftat jättemycket. Som sagt, opiater var bara ett läkemedel som man var glad ifall någon tant fick berusning av. För det hjälpte henne och mådde bättre.
Uh-huh.
Och så plötsligt så kommer vi importera på 20-talet, 30-talet en problembild kring opiaterna från den internationella droghandeln med Kina. Men också USAs raspolitik. Liksom.
Mm. Mm.
Så, och USA har ett väldigt komplicerat förhållande till massa saker. Ja. Men till opiater och cannabis som knyts till rasifierade underklassgrupper då. Som genast blir nästa kamp när nykterhetskampen fallerar.
Mm.
Just för att medelklassen vill dricka. Då kommer intersektionellt de här kamperna samman och man liksom dömer ut och börjar bekämpa etnifierade gruppers särskilda konsumtion av olika rusdroger, opiater och eller marijuana. Men det finns ju inte i Sverige.
Nej.
Men diskursen eller förståelsen av droger har under 1900-talet nästan direkt importerats från USA till Sverige.
Så, och då pratar man liksom om det här kriget mot droger.
Ja, men precis. Nixons krig 1971. Då får vi the war on drugs. Då går man från att bekämpa fattigdom till att bekämpa de fattigas och utsatta gruppers konsumtion av narkotika. I alla fall.
Vilket på ett sätt känns som en rimlig idé.
Jo, men det är en disciplinering såklart. Som
ja, eller liksom, alltså det, man tänker att det är jobbigt för dem att hålla på att vara missbrukare. Alltså jag kan förstå den grundtanken.
Ja, men verkligen.
Sen så har den fått ett dåligt legacy, eller hur? Alltså, eller den har...
Ja, det är ju framförallt så när man använder metaforen krig till exempel och dessutom använder polisiära och militära medel för att nå målet med ett drogfritt samhälle, då är det ju ett riktigt krig. Så då bekämpar man ju symptomen av fattigdom med militärt och med polisiärt våld mot de fattiga så att säga, istället för att med sociala och medicinska medel hjälpa problemen de fattiga har för att de ska kunna bli mer delaktiga i samhället.
Som, nu låter det precis som alla jag känner.
Ja, men nej.
ekologiskt experiment som heter Rat Park, brukar det kallas. Där man hade råttor i två olika grupper. Ja, väldigt klassiskt.
Ja, men berättar du.
Ja. Ja, men en grupp, om jag kommer ihåg rätt, så är det en grupp i ganska trånga och tråkiga burar, så som de brukar vara i labb liksom. Och en grupp råttor fick vara i en underbar miljö där de får leva ett gott råttliv och ha råttkompisar och sådär. Och så har båda burarna två drycker att välja på. En med vatten och morfin i, sötat för att dölja smaken, morfin är tydligen äckligt. Och en med bara sött vatten. Och så ser man då att råttorna i den tråkiga buren pundar ner sig ganska snabbt. Och de i den underbara parken då provar morfinet allihopa, för råttor är nyfikna tydligen. Och sen sluta med det, eller liksom i alla fall håller det på en nivå att inte sabba deras råttrelationer och sådär. För råttor är väldigt sociala också. Så att de går dit ibland och smakar, men inte så att det liksom förstör deras liv. Och det här har gjort en väldigt så här starkt intryck på synen på bruk och missbruk, vad jag förstår. Att det finns en sån tydlig skillnad, det var du inne lite på också, att det är just att det är... Det är en social grej, eller en ekonomisk grej också. Vilka som blir missbrukare, vilka som trillar dit så att säga.
Mm.
Och vissa som kan liksom ha en kul helg och det är lugnt. Samtidigt så tänker jag att min upplevelse nu, jag har ju liksom haft småbarn hela mitt vuxna liv, höll jag på så här och sådär. Men liksom träffat människor som ändå håller på med droger. De flesta är då sådana medelklass liksom, knarkare som kanske säger att men det är bara två gånger i månaden, det är ingen fara. Eller så här. Jag har ändå hela tiden haft en känsla att den där superskarpa linjen mellan bruk och missbruk kanske inte riktigt är så skarp. Alltså för att det finns ändå någonting... Att nej, men så här, nej, de kommer inte förlora liksom jobb och hem och så antagligen. Och det kommer inte, det sortens missbruk finns inte riktigt som en risk. Men däremot så här, ja, men det händer ju någonting i så här, även om det bara är två gånger i månaden, säger vi, att det kanske påverkar lite så här vilka man umgås med, vilka relationer man prioriterar, eller på något sätt en så här identitet eller liksom en roll i samhället. Man kanske inte blir superengagerad i en förening för att man har det där som distraherar en på något sätt. Eller förstår du?
Ja, verkligen.
Det är någonting... Alltså, för att det känns som att den distinktionen så här, mellan bruk och missbruk, alla som gillar droger gillar den också. Mm. Det är en perfekt ursäkt. Eller det är liksom det... Det säger att det är lugnt. Ja, precis. Men riktigt så skarpt har det väl inte varit så här någon gång i historien, eller hur?
Nej, visst. Alltså, missbruk är vad man... teoretiskt skulle kunna kalla en flytande signifikant. Alltså ett begrepp som är väldigt, väldigt rörligt och som många olika grupper försöker fylla med mening och betydelse. Den moderna förståelsen av missbruk etableras under 1900-talet, eller 1800-talet, men 1900-talet där, så där det blir kopplat just till det fysiologiska och psykiska beroendet. En väldigt tät koppling mellan den sjuka, det patologiska bruket.
Mm.
Det etableras på sent 1800-tal i olika ismer. Magnus Hus med alkoholism, Levin med morfinism. Det är den alternativa förståelsen av beroende. Det blir alltså en fysiologisk sjukdom. Då.
Mm, nästan som en förgiftning. Liksom.
Ja, exakt, det är där som giftet kommer in. Då, för att det som händer här, giftet är ju då det element som apotekarna organiserar sin förståelse kring. Och de är helt bestämmande för den period vi pratar om.
Mm.
Och vi har opiumfritt i handen, kanske mycket beroende för att den syn på missbruk som då var bestämmande, det var osäkerheten i handen, att man skulle kunna råka bli akut förgiftad. Medan för att skifta den förståelsen av missbruk till den som vi har idag, så gick man över till narkotika. Och narkotika kunde man då knyta på ett annat sätt till den här fysiologiska förlusten av kontroll. Man blev slav under drogen. Man förlorar sin vilja. Alltså,
det handlar om vilka vanor man har
Liksom. Ja, antisocialiteten är superviktig.
Ja,
liksom,
just det.
Som blir ett tecken på att man är sjuk. Att man inte vill umgås med sin lilla kärnfamilj. Och sådär.
Ja.
Mm. Då tar man ju förstås i viss mån alltså sociologiska effekter. Alltså, kanske en klaustrofobisk miljö. Kast in människor i en kärnfamilj och jobbar resten av livet. Och gör motståndet mot det, äcklet mot det, om det yttrar sig genom ett drogbruk. Då är det drogen som är att skylla. Så att säga. Drogen får förklara väldigt många antisociala beteenden generellt. Idag så finns det ju flera sätt att se på missbruk. den trend som jag tycker är mest spännande, det är väl den som vidgar missbruk eller beroende. Om vi gör som vi gör i Sverige, ett likhetstecken mellan missbruk och beroende.
Ja, precis, beroende
man sitter ihop. Man sitter ihop väldigt mycket. Om man tar det och tittar istället på hela 1900-talet, eller de senaste 400 åren, så ser vi, enligt David Courtright i hans nya bok Age of Addiction, då, så ser vi att det som vi först försökte knyta till drogerna, det är snarare en fråga om limbic capitalisms ökning. Alltså en kapitalism som hela tiden försöker skapa beroendevaror.
Ja.
Så
ja,
okay. Om du tänker på vår mobiltelefon, hur den är utformad, så utformades den under 2008 till 2010-11. Funktionerna där var helt hämtade från Las Vegas spelmaskins liknande effekter med direkt återkoppling, du hinner inte tänka, likes, du får en refill hela tiden av nyhetsflödet, det är som du drar i den här enarmade banditspaken liksom, du får hela tiden.
Just det.
Så mycket av våra vardagliga varor produceras idag rent tekniskt för att skapa beroende. Så vi får ett arbete från företagarnas sida att stimulera det limbiska systemet, det direkt njutningsbaserade, dopamindrivna systemet, istället för det rationella. Reklamen talar sedan länge inte till oss, det här har 15 hästkrafter mer, så därför har den en kostnad.
Ja, precis. Så, det här har ett lägre kilopris.
När du ser en naken kvinna på en bil och du bara, jag vill genast ha bilen, du talar liksom direkt till det limbiska systemet. Ja, den delen av ekonomin, menar han då, kan man se ökar överallt, med raffineringen av sockret, med spridning av socker, salt och fett i maten, som McDonalds ingenjörer, smakingenjörer talar om en bliss point som ska ske ungefär en sekund efter att du stoppat den i munnen, så ska du få en, på brain scans, upplyst, precis som kokain liksom, ganska snabbt. Du försöker efterlikna kokainet i den vardagliga produktionen av varor. Ser man det så lever vi drogerna börjar bli mer och mer ett perifert problem. Det har snarare blivit att kapitalismen slåss om, precis som på 1600-talet, att öka begärsutlevelsen väldigt, väldigt snabbt. Och det skulle man då tänka sig står i konflikt med det, ja, men, systemen i hjärnan som är då det Daniel Kahneman kallar system 2. Alltså det som kräver eftertanke och arbete, kognitionens mer höga funktioner och analys, och kanske ställa saker mot varandra, göra de här economic man-analyserna som man tänkte sig på 1800-talet människan var liksom. Människan som man då, kvinnor och barn var ju inte inräknade som rationella. Men liksom den
håller med.
Den delen av konsumtionen som är rationell och så, den har börjat trängas ut av en allt mer beroende konsumtion.
Just det.
Så det som en droghistoriker skrev om, det börjar bli allmän gods.
Just det. Så man kan inte skilja på bruk och missbruk, för att alla är någonstans på ett missbruksspektra mer.
Så då börjar du alla som vattna ur begreppet beroende eventuellt, eller gör det mer intressant för att förstå kapitalismens utveckling. Alltså det är beroende på hur man ser på det.
Just det. Oh, jag förstår. Det var värre än jag trodde.
Psykiatrienböckerna som expanderar beroendefältet förbi drogen med spel och sex och så.
Visst var det också i din bok som det var någon liten passus om att man numera ser kroppsegna, var det du menar då? Alltså kroppsegna substanser som missbruk. Då var det spel och sex och sånt man pratar om.
Ja, exakt. Man har börjat helt i linje med postmodernismens syn på subjektet, att man löser upp cybernetiken, liksom, augmented reality, virtual reality, cyborgen hos Dana Haraway. Liksom. Människan börjar förlora sin absoluta gräns fysiskt mot omvärlden, liksom, i teorin, alltså i teoretiserandet om samhället och världen.
Ja.
Så det är inte konstigt att man också flyttar beroendebegreppet bort från den här ensidiga fokuset på att nu får jag in en farmaceutisk substans. Att det är en sån viktig gräns längre. När det enda den gör egentligen är att den låser in till våra belöningssystem som redan manipuleras hela tiden av andra typer av att föra in text, föra in bild.
Mm.
Det är ju liksom Sokrates syn på text. Det är ju som det är rövknull. Liksom.
Ja.
Grekerna vill inte läsa själva, de kände sig knullade av texten. För att,
de vill...
det är en förändring av ditt subjekt att höra en annan människas röst rakt in i ditt huvud. Det är ju perversion, det är ju vansinne.
Ja, det är att du manipulerad av en algoritm. Liksom.
Ja, men verkligen. Ja. Så på sätt och vis så är det bara en upplösning av den borgerliga fantasin om det autonoma subjektet liksom, som var ganska kort i historien. Liksom.
Just det, ja, jag fattar. Jag hade en bekant ett tag som var amfetaminist och som hade varit riktigt illa däran anorektiker och som hade börjat med det istället. Mm. Och hon sa, för att det är exakt samma sak. Mm. Det känns precis likadant. Att det är liksom rent, och jag tror att det kan nog ligga någonting i det rent kemiskt. Liksom, för man får ju någon slags rus av att inte äta. Jag vet till exempel att det finns en grupp anorektiker som blir anorektiker när de genomgår en cellgiftsbehandling. Det är så riktigt mörkt. För att då när man mår illa och sådär har så svårt att äta och så rasar man i vikt och så utvecklar man ett beroende av viktnedgången. Liksom. Alltså det är som ett fysiskt liksom, beroende. Precis som ett amfetaminmissbruk är. Och då sa hon att den enda skillnaden, det som gjorde att hon ändå i slutändan hade valt då amfetaminet istället för anorexin, det här mörkt, förlåt, men det var att anorexin, eftersom den bygger på självkontroll, så är den antisocial. Men amfetaminet, hon tyckte liksom att det var mer socialt accepterat att ha liksom en relativt tung drog lite hela tiden. Eller det var i alla fall, det funkade socialt. Det gjorde henne liksom, hon kunde fortfarande umgås med människor, var liksom utåtriktad och sådär när hon höll på med det. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det.
Men det är ju bantningsmedel liksom också.
Ja, men precis. Det är, ja, exakt. Man slipper ju fortfarande äta, exakt. Ja. Man behöver bara inte använda så mycket självkontroll.
Nej, precis. Nej, exakt. Man externaliserar kontrollbehovet liksom, alltså, till den här substansen.
Precis, det är kanske lite det som händer med många av de här där man flyttar utanför kroppen på något sätt. Att det är lite skönt också då att ha tillfredsställelsen liksom i en sak.
Ja, jag hade en sån två sidor i avhandlingen som jag fick stryka för det, det var för provocerande tror jag. Men där jag just gör en kritik av begreppet rus också. Det var liksom lite för känsligt kanske för akademiker. Jag sa det att viljan till kunskap, viljan till insikt, viljan till att förstå mer och mer och mer.
Just det.
Jag tror många som arbetar i akademiskt har haft tidiga erfarenheter utav den här brusande erfarenheten av att förstå, av att veta. Men det som provocerade mest där var ju att sanningen, jag kallade det som en sanningseffekt. Ganska snart efter att man har haft den insikten så släpper... Man kan fortfarande hålla med om att det nog är så, men man måste undersöka saken. Den här erfarenheten av sanning.
Mm.
Det är en kemisk effekt i hjärnan.
Mm-hmm.
Såklart, som allting. Aj. Men det är en oerhört viktig, härlig känsla att... jag förstår! Nu, ja, men allting sitter samman! Det får du ibland på LSD, liksom. Men att konflatera det nyktra tänkandet till... en fysiologisk, kemisk, neurologisk reaktion i hjärnan. Att allt blir fråga om rus och begär. Ja. Till och med det nyktra tänkandet, längtan efter vetande och kontroll är också en längtan efter berusning.
Det
var alldeles för jobbigt. Och jag förstår att de ville att jag skulle stryka det. Jag gjorde det också.
Det, men
jag kan säga det här. Att vi... viljan till makt, som du vet... Nietzsche pratar om. Foucault tar ju det till viljan till kunskap. Mm. Att diskursen och dess utövare, vi spelar ut vår vilja till makt i vår typ av samhälle också genom att behärska alltså diskursen då, alltså det semiotiska systemet. Mm. Och att det är vårt sätt att behärska omvärlden. Det här kaoset när allting bara faller samman för oss om vi tar LSD. Det som händer när man kommer tillbaka från LSD, man träder in igen i kunskapens ordnande.
Uh-huh.
Och man känner en oerhört trygghetsstyrka och man kan tänka att man finns igen.
Uh-huh.
Och det är ju liksom, om man så vill, en ganska rimlig vidareutveckling av Nietzsche och sen Schopenhauer, viljan till liv då, hos Schopenhauer.
Just det. Ja, för det, jag har alltid undrat vad grejen med LSD. Jag har aldrig tagit så mycket droger överhuvudtaget i mitt liv. Men det är det man gillar då helt enkelt.
Det finns
är det därför det är en så smart killedrog? Att det...
Tittar du på mig plötsligt på något annat sätt? Men,
ja, men du förstår vad jag menar.
Jo. Nej, men det har ju varit väldigt viktigt för mig till exempel. Och det är klart, den erfarenheten tror jag är... Det är inte universellt så när man tar LSD. Det är många som har haft andra erfarenheter på LSD. Men så som det beskrivs, både innan Larry som liksom banaliserar det där och gör det till en schablon, men också nu på 00-talet. Erfarenheterna i tripprapporten och sånt, det är, särskilt av psilocybin kanske, men LSD och ayahuasca, det är förlusten av jaget som referent. Mm. Och det kan ju, om du säger att om du vill göra den här genusgrejen så kanske kvinnor har mindre av en individ jag-centrerad prestationsförståelse av världen.
Ja.
Mer av en social relationsbaserad. Så effekten av att lösa upp jaget som naturlig referens kanske inte blir lika stark för dem. Liksom inte lika mäktig för dem som för en man. Som
nej, just det. Och den här känslan av att se igenom allt. Liksom. Det tycker nog de flesta kvinnor är en jobbig känsla. Skulle jag gissa.
Mm. Ja,
det skapar bara en massa sociala problem. Liksom.
Ja, men det är det med sociala som vi autistiska män inte behöver beakta lika hårt kanske. För mig var det i alla fall superskönt.
Café Q kommer göra fler program om knark och knarkare. Det här var del 1 med droghistorikern Daniel Berg och mig, Anna Björklund. Och tack Nextory och tack alla som lyssnar på och sprider den här podden. Riket behöver det. Puss och kram.